Hjärtligt välkomna till höstterminens andra samling. Ämnet idag är Jesus och hans kritiker. Och sen ett extra tack till Anders för en fin artikel i VLT idag. Den har väl alla läst här. Det händer ju märkliga saker. Man tycker att det är ganska tydliga vittnesbörd om att den här skapelsen är så konstruerad, så fantastiskt programmerat och sådana sammanhang och ett samspel och funktioner, att det måste finnas en mycket intelligent konstruktör bakom. Då är det en farlig tanke, och att föra fram den tanken också i skolsammanhang, det skulle vara också extra farligt. Och till och med EU har man nu nyligen tagit ställning, det var 4 oktober tror jag, till en rapport. Och det var en 2 personer som hade skrivit ihop en rapport hur att det börjar bli lite mycket av kreationism lite här och där. Och nu måste vi sätta stopp för det här, för att då hotas jag vet inte vad som hotas egentligen, men det var något allvarligt. Och så det har man diskuterat då i Europarådet, och sen har då humanistiska föreningen som är väldigt aktiv har blivit en väldigt, det finns ju flera humanistiska föreningar, men en som är väldigt ateistisk, de har då anknytit till det där och gått ut kraftigt. Och sen har man ju också blivit ängslig på regeringshåll när det gäller detta med kreationism, alltså att tänka sig att det finns en intelligent skapare bakom skapelsen. Det är något farligt. Nu har Anders skrivit i dagens VLT en väldigt fin artikel som är tänkvärd. Och om ni inte har VLT så kan man gå in på www.vlt.se. Och sen har man en meny längst till vänster. Där ska man inte klicka på insändare, för det gjorde jag, då hittade jag inte den där. Tänkte jag, var ju illa att inte man kan hitta den där. Men så kunde man klicka på något som heter debatt. Debatten, och där fanns den. Och det var väldigt bra, för jag tänkte klippa kanske hela artikeln till nästa nummer av tidskriften Biblikum. Ni som har prenumererat kanske har fått nummer 3 i veckan, och nummer 4 hoppas jag kommer i början på december. Men nu ska vi tala om Jesus och hans kritiker. Och det finns ett visst samband här. För det som är det stora problemet, det är tydligen, det är Gud. Så är det alltså när man ser skapelsen. Man måste nästan säga som man sa inför Jesus, att här har vi så många tecken på märkliga ting i stort och smått i skapelsen. Det måste väl finnas en Gud, en skapare. Och ni vet, enligt Bibeln så säger man klart att när man ser en byggnad så måste det finnas en byggmästare. Och om man säger att den har kommit till av sig själv och det är ingen byggmästare, då är man ganska dåraktig. Så dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Och när det nu gäller Jesus så är det samma sak. Han får ju inte vara Gud. Han kan vara kanske en representant för Gud. Eller han kan vara en fin och gudomlig människa. Ja, inte gudomlig, men en fin människa. Men att han skulle vara Gud och samtidigt människa, då går man alldeles för långt. När det gäller Jesus och hans kritiker så kan man säga först lite grann om de som mötte Jesus när han vandrade här på jorden och var skeptiska och blev motståndare till honom och kritiserade honom. Jag tänkte säga lite om det, och sedan om kritiker under historiens gång och fram till idag. Vad är utgångspunkten? Varför är man kritisk? Ja, det är den rationalistiska tanken att en människa av kött och blod som du ser framför dig kan inte vara Guds evige son och ett med Gud, Fadern själv, det är alldeles omöjligt. Och Jesus vet hur vi människor är, så han sa, nej, om ni inte kan tro vad jag säger till er, så tro för gärningarnas skull. Och gärningar blir ju det stora problemet. När Jesus gör gärningar som bara Gud kan göra, vad gör vi då? Och man skruvar sig och försöker tänka sig, det här har väl ändå inte skett. Det kan ju helt enkelt inte ske. Och det finns många texter i Bibeln där man är väldigt förbryllad och undrar, vem är han egentligen? Vem är han egentligen? Och så snart man då kommer fram till detta, ja men, han gör ju det som ingen kan göra. Då blir det ett oerhört problem. Fastän han hade gjort så många tecken inför den, trodde det inte på honom, skriver aposteln Johannes i sitt 12:e kapitel. Men vad ska vi göra? Här har vi Lazarus. Alla vet att han var död. Vad gör vi? Ja, man går så långt som man tänker, vi måste få bort då beviset. Det vill säga, vi måste döda Lazarus. Annars finns ju här ett bevis för att undret har verkligen skett. Och så var det vid flera tillfällen. Nu finns det ju de som då säger, ja men Jesus, det är ett missförstånd om man tror att Jesus är Gud, och Jesus ville inte själv vara Gud. Jag ska återkomma till det, för att det har spridits en ny uppfattning inom en av de messianska rörelserna i Sverige, som kraftfullt går ut och stryker under, de skriver så här: kyrkan har missförstått vem Jesus egentligen var. Messianska föreningen Shalom menar att kyrkan ägnar sig åt avgudadyrkan, när man alltså ärar och tillber Jesus som sonen, ett med Gud själv. Nå, motståndarna eller kritikerna på Jesu tid, de förstod mycket väl att Jesus menade sig vara Gud. De sa det rakt ut. Det är det som är det stora problemet, att han menar sig vara Gud. Han sa, du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa. Och det är klart, vårt förnuft kan inte fatta hur Jesus kan vara både sann Gud och sann människa. Och när man med förnuftet försöker att förstå det här, så har man ofta hamnat i det ena eller andra diket. Och man har sagt, okej, jag kommer inte ifrån detta, han måste vara Gud. Då har man sagt, då är han inte sann människa. Utan då är han bara en låtsasmänniska. Den riktningen kallas för den doketiska riktningen, eftersom det finns ett grekiskt verb, dokein, som betyder att synas vara men inte vara det. Att tyckas vara någonting men inte vara det. Doketerna menar att det såg ut som om Jesus var en människa, men han var alltså bara Gud. Han var inte sann människa. Och vi vet ju att detta inte är sant. Jesus betonas väldigt starkt. Han har kött och blod. Han blir hungrig. Han blir törstig. Han kan gråta. Han är en sann människa, men skiljer sig från alla andra människor i ett enda avseende. Utan synd. Utan svek. Han är syndfri, fullkomlig, rättfärdig som människa. Men han är en riktig människa. Och han måste vara en riktig människa, för att hans uppgift är just att rädda människorna. Det stora problemet genom att synden har kommit in i världen, det är förlorade, och det är människornas problem. Och det måste lösas. Men ingen människa som bara är människa kan lösa det. Så måste då räddningen gå så till att Jesus är både sann och riktig människa. men utan synd. Men samtidigt måste han vara Gud. Bara Gud kan göra det. Och Gud har lovat att göra det. Och Gud har förutsagt att han ska göra det. Och därför kan man läsa då i god tid, långt innan Jesus föds i Betlehem, vem han är och vad han ska göra. Och när Jesus kommer och gör det, så är det hela tiden, nu går det fullbordan. Detta gjorde han för att fullborda, för att uppfylla det som var förutsagt. Så Jesus kunde hänvisa till skriften hela tiden. Hur läser ni? Om ni verkligen läser det här, ja då skulle ni ju tro på mig. Mose har skrivit om mig. Vad står det? Och när lärjungarna är helt förvirrade när Jesus har fullbordat sitt verk, och man ville att Jesus skulle fullborda det på ett annat sätt, att han skulle upprätta något stort och enastående och inte lida och dö, som Petrus säger, ingalunda, det går inte för sig att det skulle lida och dö. Men det stora verket måste genomföras genom att för vår skull lida och dö. Men man är förvirrad. Hur ska man få klarhet och förstå? Jo, Jesus tar dem till skriften. När Emmauslärjungarna går där och alldeles förvirrade och säger, har du inte hört vad som har hänt? Och nu har hänt det och vi förstår ingenting. Och de är bedrövade och Jesus går igenom, börjar med Mose och profeterna, går igenom vad som är sagt om honom. Där står det ju. Och nu har det skett. Nu har det fullbordats. När motståndarna förstod att Jesus menade sig vara Guds son. Men problemet var ju gärningarna, för att då var det ju inte bara vad han menade, utan då hände ju saker. När Jesus till exempel säger, dina synder är dig förlåtna, då blir man oerhört upprörd. Varför blir man upprörd? Det är bara Gud som kan förlåta synder. Som en människa går och säger, dina synder är dig förlåtna. Vem tror du att du är egentligen? Tror du att du är Gud? Det är bara Gud som kan förlåta synder. Men då kommer gärningen som blir problemet. För den kan de ju se. De kunde inte se att synderna blev förlåtna. Men de kunde se att där ligger en lam man som på Jesu ord tar din säng och går, står upp och går. Och då blir det väldigt problematiskt. Så om ni inte kan tro mina ord, så tro för gärningarnas skull. Ändå när han grips som en hädare som måste dö. För om nu Gud bara, om nu bara Jesus ger sig ut för att vara Gud och inte är det, då är han ju en bedragare. Han är en hädare. Och avvisar man Jesu vittnesbörd, avvisar man profeternas och apostlarnas vittnesbörd, ja, då finns inget annat alternativ. Då är Jesus en bedragare, en hädare, en villolärare, en ond ande. Han är sinnesförvirrad och allt detta drog man fram mot honom. Men ändå så måste vi ha svart på vitt när vi nu ska döma honom till döden. Och översteprästen säger, jag besvär dig vid den levande guden att du säger oss om du är Messias Guds son. Lägg märke till att han har förstått att menar man att man är Messias Guds son, då är det alltså inte Guds son i den här överförda meningen som kan förekomma ibland. Att man har fått ett gudomligt uppdrag, men man är inte Gud. Utan översteprästen förstod att säger man ja på den frågan, då har man sagt att han är Gud. Och när Jesus bejakade, du själv sa det, och här efter ska ni få se människosonen komma på himlens skyar, då var det klart. Då var det i klartext. Han menar att han är Gud. Och översteprästen river sönder sina kläder. Ni har själva, ni har alla här hört hädelsen. Vad synes er? Han måste dö. Så det är det stora problemet. Jesus som sann människa är också sann Gud. Och det förstår nu fienderna att Jesus menar sig vara ett med Fadern. Och lärjungarna hade svårt att förstå det, så Jesus måste flera gånger säga till lärjungarna, till exempel Filippus, så länge jag har varit bland er, Och du förstår ändå inte vad det är frågan om. Den som har sett mig, han ser honom som har sänt mig. Jag har inte kommit av mig själv. Jag är faderns utsände. Anspelning på gamla testamentet. Det står Herrens ängel. Det kan översättas med Herrens utsände. Den som ser mig, han har sett fadern som har sänt mig. Och ändå tror du inte. Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Och lärjungarna, också de, sviktade. Och när till slut Petrus säger, när Jesus frågar, vem säger de? Och ni då, vem säger ni att jag är? Och Petrus säger, du är Messias, den levande Guden, så. Då säger Jesus till dem, det där har inte kommit på själv. Utan det är fadern. Kött och blod kan inte förstå det här och räkna ut det. Men fadern har uppenbarat för dig. Och fadern uppenbarar det för oss. Vi var ju inte där. Vi har inte sett. Och även om vi hade varit där, hur tror ni att vi hade handlat? Vi hade nog slingrat oss hit och dit som många gjorde på Jesu tider kanske. Men vi har blivit övertygade av fadern genom faderns ord. Talat genom profeterna och apostlarna. Ja, jag tror ni har blivit det. Jag har blivit det. Jag är absolut säker på, 100%, att Jesus är sann människa och sann Gud. Jag är säker på att jag ska möta honom. Jag är säker på att alla ska möta honom. Precis som Paulus skriver till församlingen i Filippi. Alla knän ska böja sig i himlen och på jorden. Alla tungor bekänna Gud Fadern till ära. Jesus är Herre. De tvingas till slut att erkänna det. Och de som har förnekat det hela tiden, så blir detta den smärtsamma domen. Den vi har förnekat. Han var Herren. Alla ska en dag möta honom. Det är spännande att studera hur man förhöll sig till Jesus när Jesus vandrade här. Och hur man agerade inför de stora undren. Och hur man agerade inför den tomma graven. Hur många var det som förnekade den tomma graven? Ja, men det var inte tom, det bara såg så ut. Ingen. Alla måste erkänna att graven var tom. Men hur har den blivit tom? Ja, den kan ju inte ha blivit tom genom att Jesus, som han hade sagt, jag har makt att ge mitt liv och jag har makt att ta det tillbaka. Och han hade gjort det. Och det är ingen skillnad där så fadern har uppväckt mig. Eller jag har tagit det tillbaka. För han och fadern är ett. Men det kan man naturligtvis inte tro på. Och då måste ju någon ha rövat bort honom. Men om någon har rövat bort honom. Ja, om det har varit fienderna som har gjort det. Då hade man ju trumf på hand och bara visa upp liket. Och hade lärjungarna rövat bort honom. Hur nu det skulle ha gått till. När man var noga med vakter. Ja, då skulle ju så småningom kroppen kunna spåras upp. Det går inte att gömma undan den hur länge som helst. Nej, här har man ett jätteproblem. Men likväl så är tron, som det heter, inte var mans. Vittnena. Faderns vittnesbörd genom profeterna och apostlarna har makt att upptända tro. Men människan kämpar emot. Och hur är det med kritiker senare? Ja, hela tiden handlar det om samma sak. Om man tittar på bibelforskningen så är den springande punkten att Jesus kan ju inte ha varit Gud. Ja, men texterna då som säger det, ja, då har det förvanskats vad som var det rätta förhållandet. Man har målat över den äkta bilden av en människa som inte var Gud och inte gjort under, och så har man målat dit under och övernaturliga ting. Man har klätt den historiske Jesus i en mytologisk dräkt, brukar man säga. Och då är det ju inte underligt att man kommer till de resultat som man utgår ifrån. Om man utgår ifrån att allt övernaturligt är mytologiskt och att evangelierna är oerhörda förvanskningar av Jesus och han, sådan han verkligen var, så är det ju föga överraskande att man kommer fram till det man utgick ifrån. Så man undrar, varför säger de att det där är oäkta? Varför är det där ett tillägg? Ja, men då bara se vad står det där. Jo, det är sådana saker som talar om att Jesus är Gud och gör under. Det måste bort. Däremot det som ryms inom den naturliga sfären, det kan man möjligtvis ha kvar. Så när man drog igång denna kritiska forskning som vi kallar bibelkritik i samband med upplysningen på 1700-talet, och det hade förekommit nu och då tidigare också, så var alltså utgångspunkten att försöka skala fram en Jesus som är en vanlig syndig människa. Och man kommer naturligtvis till olika rekonstruktioner, för man har ju inget att bygga på. Man rensar bort, väljer och vrakar, och sen försöker få fram en viss typ av Jesus som ryms inom den världsåskådning eller världsbild man har. Man brukar säga att man har en sluten världsbild. Den har inte utrymme för att det är något övernaturligt som griper in i det normala skeendet av orsak och verkan. Det kan vara spännande att gå igenom den så kallade forskningshistorien, och jag har lite grann om det skrivit i min bok här, Vem är han? Det är så lätt att följa eller se vad kommer man fram till, för man styrs av sina förutsättningar, av sin utgångspunkt. I vårt århundrade, det är det ju inte längre, 1900-talet, så börjar man med lite nya grepp i sin bibelkritik. Det stora namnet från och med cirka 1920 när det gäller Jesusforskning, det var Rudolf Bultmann från Marburg i Tyskland. Och otaliga präster har pluggat in Bultmann och sen ställt sig i predikstolen och försökt att predika. Och en del som tyckte att det var lite magstarkt att rensa bort allt mytologiskt, vilket han gjorde. Han hade en så kallad avmytologiseringsprogram. Och när han genomdrev det så sa han, vi vet bara två saker, att Jesus levde och att han dog. Något mer kan vi inte veta. Men samtidigt så sa Bultmann, han var faktiskt lite from och pietistisk också, så sa han det, att det här mytologiska, det är visserligen inte historiskt och sant, men det har sitt värde. För att genom att lyfta fram det så kan man konfrontera människan och hennes existentiella situation. Så man är samtidigt existentialister. Och det där hakade då vissa präster på, så att fastän de inte trodde då på att detta alla mytologiska var historiskt och verkligt, så hade det ändå sitt värde, så man kunde ändå stå och predika om Jesu uppståndelse och Jesu under, för det kunde ha en nyttig och bra effekt på människan. Och det fanns nog människor i kyrkbänken som tänkte, ja, det var ju en ganska bra präst det där, och själva verket var ett stort bedrägeri. Det där genomskådade ju Hedenius i Uppsala och en del andra, och märkte att teologerna körde med dubbla sanningar. Och sa, utan det, antingen är det sant riktigt eller är det inte. Och biskopar och teologer och präster, de skruvades på olika sätt, och de hade det inte lätt, för de var ju skolade i den här kritiska hållningen, och hur skulle man nu förhålla sig egentligen. Det som var den drivande uppfattningen var alltså att det som är historiskt, det kan samtidigt inte vara gudomligt. Utan den historiska Jesus måste vara kemisk ren från gudomliga ting och gudomliga under. Så därför skilde man mellan den historiska Jesus och urkyrkans Kristus Jesus. Så urkyrkans Jesus eller nya testamentets Jesus, det är en helt annan Jesus som inte är den verkliga och historiska Jesus. Och det finns 100,000 böcker som håller på att diskutera det här. Hur är det med den historiska Jesus och hur förhåller han sig till urkyrkans Kristus Jesus? Och för Boltman till exempel så var det en oöverstiglig klyfta mellan urkristendomens Kristus och den historiska Jesus. Men hur kan det ha blivit en så stor klyfta? Jo, sa han. Det är det han drev något som kallas för formhistoriskt betraktelsesätt. Att de texterna, de är skapade av folket som har berättat historier. Och under en berättandets gång så har man broderat ut och lagt till och dragit ifrån. Och återspeglar mera sin egen miljö än vad som verkligen är faktiskt om den person man talar om. Så texterna kan då återspegla hur det såg ut i en församling 50 eller 100 år efter Jesus. Men det kan inte återspegla hur det egentligen var. Vad Jesus verkligen sa. Så jagar man då Jesus ord och säger, kan Jesus ha sagt det? Nej, det kan han inte ha sagt. I varje fall kan han inte ha sagt det. Den som har sett mig har sett fadern. Jag och fadern är ett. Det är omöjligt. Vad har han sagt då? Och så håller man på och väljer och vraka. Och så försöker man att fastställa vilka Jesus ord som är äkta. Den muntliga traderingen sa man var ett fritt skapande. Men då var det faktiskt en svensk forskare som skapade vissa problem i forskarvärlden. För han satte igång och studerade hur gjorde judarna. Det var ju judar, alla apostlarna. Fabulerade de hur som helst, då var det en fri och skapande process det här muntliga. Det var inte alls. Man hade en teknik som gjorde att det muntliga var väl så fast, om inte fastare än det skrivna. Man hade en oerhörd kontroll i den här processen, vad man återgav. Så det var inte alls det här fria fabulerandet. Ja, den här forskaren, han hette Birger Gerhardsson, uppvuxen i Norrlandskusten som EFS-are. Och han blev så småningom docent och professor. Och han skrev sin avhandling om det här. Och då blev det lite oordning i leden och nu blev det en diskussion för och emot Gerhardsson och hur ska vi nu se på det här, har han rätt eller har han fel. Det påverkade till och med en del av Boltmanlärjungarna. Det kanske blir för långrandig. Boltmanlärjungarna var ju många och det väckte en viss sensation på 50-talet när en av de tyska lärjungarna, Ernst Käsemann, gick sina egna vägar och lämnade lärofaderns spår en del. Han sa att det måste finnas en förbindelse mellan urkristendomens tro och den historiska Jesus. Det måste finnas ett samband. Det sambandet hade ju Boltman, lärofadern, helt klippt av. Men hur ser sambandet ut? Ja, då måste man utforma vissa äkthetskriterier. Och så var man tillbaka igen till samma gallrande som man hade hållit på med på 1700-talet när bibelkritiken drog igång. Det är äkta, det är oäkta. Nej du, det är tvärtom. Det är det där som är äkta, det är oäkta. Hela den versen är äkta. Nej, halva versen är äkta. Och sen höll man på hit och dit. På det här spåret har man fortsatt in i vår tid. Det har bildats i USA något som heter The Jesus Seminar. Och där har man samlat kritiska forskare som sitter och diskuterar. Och så har man haft olika färgpennor. Och så har man med färg markerat det som kanske är äkta till 12%, till 20%, till 30%. Den här påminner om den gamla bibelkritiken som jag mötte första gången ordentligt 1961 i Uppsala. När man gick igenom Moseböckerna och med färgpenna markerade vad var det som tillhörde källan J, vad var det som tillhörde källan E, vad var det som tillhörde källan P och vad var det som tillhörde J1 och J2 och J3 och P1 och P2 och P3. Det var långt före P1, P2 och P3 i radion. Så hade man alla de här beteckningarna och så satte man olika färg. Och man gick så långt så att man kunde till och med skilja bara enstaka bokstäver från sammanhanget och ge den speciell färg. Och det här gjorde man i grundtexten. Jag skulle ha tagit med en sån och visat er, skulle ni ha fått se något märkligt. Där man alltså, de hebreiska bokstäverna fick olika färg beroende på vilken källa de ska ha tillhört. Och man kallar det här för regnbågsbibeln. Liknande saker har nu Jesus seminar sysslat med. Men de här kriterierna man ställer upp, ja, de är nästan skrattretande. Ett av kriterierna är att bara det kan vara äkta som helt skiljer sig mot den judiska bakgrunden, helt olika det, och helt skiljer sig från församlingens Kristusförkunnelse. Ja, det är klart, då kan det inte bli så mycket som är äkta. Att det skulle helt skilja sig från den judiska sammanhanget, ja, men det är ju väldigt konstigt. Jesus hänvisar till skriften och säger att han är uppfyllelsen av skriften. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda det som är förutsagt. Det kan ni ju se här framför er, kött och blod. Han anknyter till gamla testamentets undervisning som jag nyss har sagt. Och att det inte får vara något samband med Kristusförkunnelsen i församlingen. Och man frågar sig, vad har de fått sin Kristusförkunnelse ifrån? De har liksom bara skapat sitt i ett vakuum utan något historiskt sammanhang. Men med sådana här märkliga kriterier så har man då sorterat på olika sätt. Och man håller på än idag. Vad är det som sker i vår tid, tror ni? Nu så, när vi är till vår tid, så är det subjektet som är viktigt. I allt vad som diskuteras. Är det rätt med samkönade äktenskap? Vad är det som avgör det? Vad jag känner? Om jag upplever det som bra, kärleksfullt och fint, vem skulle då kunna säga att det där är inte är rätt form av kärlek? Så sent som idag läser man då hur man i Västerås har kommit fram till att det blir nog jättebra det här med att ha äktenskap mellan homosexuella. Därför att det är ju kärleken som tar sig den formen. Att det skulle finnas någon objektiv norm som säger det här är synd. Det här är avvikelse från Guds godhet och mening och kärlek. Och det du menar var kärlek, det är syndig själviskhet och inte alls kärlek i biblisk mening. Nej, det kan man inte säga. Vem är du som skulle säga det? Det vill säga, och du Bibel där, inte får du säga det. Det är jag som bestämmer. Och så är det nu idag att nu menar man att när man ska avgöra vad som står i Bibeln så är subjektets upplevelse som avgör. Är det någon av er som har lyssnat på morgonandakten, var det den här veckan? Ja, jag tror det var den här veckan. Klockan 5:40 ungefär. Kommer första andakten. Då sover väl ni förstås. Och det gör ni rätt i. Jo, då blev man nästan glad. För då var det någon gymnasiepräst, tror jag det var. Från Malmö kanske. Som då läste bibeltext. Och bra bibeltexter. Det var fantastiskt. Och sen efter man hade lyssnat till det, så lite plinky plink emellan där, så skulle ju då prästen säga någonting. Och då blev det någonting som inte hade det minsta med vad som stod i texten. Men så förmodligen var hans slutsatser och tankar, mycket fria tankar, med anledning av texten. han yttrar sig om saker som var så totalt vid sidan av det texten handlade om. Och det var inte så underligt. För det är en av riktningarna som är väldigt aktuell nu när det gäller bibeltolkningen. Att det gäller inte att gå och kolla subjekt och predikat och grammatiken och sammanhanget och se vad står skrivet. Vad säger profeten? Och sätta sig in och leva sig in ordentligt. Vad är det han menar med det ord vad han säger? Utan hur upplever jag det? Och den där upplevelsen, den får då spåra iväg lite hur som helst. Ja, det här var lite strödda tankar kring Jesus och hans kritiker. Jag försökte att få ihop någonting om vem är den verklige Jesus från Nazaret. Så menar jag att vi måste ju först och främst, utan de här förutfattade utgångspunkterna, gå till dem som var med. Och lyssna på vad hörde de? Vad sa de? Vad var det som gjorde att de tänkte si eller så? Så bör det ju vara. De som har varit med, vad har de sett, vad har de hört? Och sen kommer frågan, hur ska jag ställa mig till det? Har de verkligen sett det? Har de verkligen hört det? Och då är det olyckliga att när man till och med från högt så kallat andligt håll går ut och säger, ja, det kan vi inte veta. Och det beror på vilka verser vi läser. Det är så många olika gudsbilder och Jesusbilder i Bibeln. Så vi kan inte bara säga att nu ska vi gå och titta efter. Vem är Jesus enligt Bibeln? Utan det är olika besked här och där. Och jag tänkte, vad är nu detta? Och därför har jag ägnat ett kapitel som är kanske långrandigt bara att gå igenom. Vem är han enligt Matteus, Markus, Lukas, Johannes, apostlagärningarna, Romarbrevet och rakt igenom. Och enligt gamla förbundets skrifter. Vem är den utlovade? Vad står det där? Och vad finner man? Inte olika Jesusbilder, inte hit och dit. Så att man kan säga, man kan inte veta. En del säger att han var en vanlig människa, andra säger att han var Guds son. En del säger att han aldrig dog på korset, andra säger att han dog på korset. En del säger att han dog bara för sina egna synder och andra säger att han dog för våra synder. Nej. Inga sådana skillnader finns. Samma entydiga vittnesbörd. Fastän man inte berättar lika mycket och fastän man har fastnat för olika detaljer så är det exakt samma Jesus som presenteras. Och så många vittnen och så många som var med. Och när det här lyfts fram muntligt och ganska snart också skriftligt så är det flera som var med och som har sett, som ännu lever. Som Paulus säger när han räknar upp alla som har mött honom och som vet att han har uppstått och att han är den som blev genomborrad för våra synders skull, så säger Paulus, av vilka många ännu lever. En del av de här moderna kritikerna, de kan komma med ganska fantastiska saker. Jag tycker att den här kvinnan är mycket charmerande på många sätt, nämligen Lena Einhorn. Och jag hade stort utbyte av hennes film om sin mamma. Tyckte det var väldigt skakande och fint. Hon har ju skrivit en bok som ni kanske vet som heter... Vad heter den nu då? På väg till Damaskus heter det, va? Och hennes tes är att Jesus stod aldrig på korset, utan man hade kommit överens med romarna om att göra en ploj så det skulle bara se ut så. Så man hade kommit överens om att vi bedövar honom och tar ner honom så folk tror att han har dött. Och sen måste han hålla sig undan. Och i själva verket så är Paulus är Jesus. Och anledningen till att Paulus inte kom till Jerusalem så ofta var ju det att någon kunde känna igen honom. Och säga, här är ju Jesus. Så han höll sig undan av det skälet, menar hon. Och Jesus var alltså skenavrättad. Och det är ju många som går på den här linjen. Vi talade förra gången om Koranen, att Jesus aldrig dött på korset. Och det är många som går den vägen. Han var bara skendöd, och i samförstånd med romarna så har han levt vidare. Men visst är det märkligt då att Paulus, som då enligt Lena Einhorn i själva verket är Jesus, säger så här: inte korsfästes väl Paulus för er? Då vet Paulus i själva verket att, jo, men det är ju jag. Han står där alltså som en fräck bedragare. Och inte bara det. Han säger då: Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Och han blev begravd, och han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Står han och säger det fast han vet att det är bluff? Jag har inte dött. Utan de bedövade mig och så smitt jag undan. Och ni tror att jag är Paulus nu, men jag är egentligen Jesus. Och jag har inte alls dött. Han låtsas alltså någonting vara sant och livsavgörande. Och som de som lyssnar är beredda att leva och dö på. Och så är det lögn allt igenom. Om man har svårt att tro på det bibliska vittnesbördet, hur kan man då tro på en sån här teori? Det är helt ofattbart. Och det här är frågan om en hög intelligent människa. Man kan komma på något så stupid. Då är det ju inte kanske fullt så konstigt när Lena Andersson, hon är författare, 9 juli år 2005, talar då det här sommarpratet och kallar det en ateistpredikan om och med Jesus. Det är inte så konstigt, hon utgår ju från att Jesus är bara en vanlig människa. Men det är klart att de kommer fram till att Jesus måste vara odräglig, högfärdig. Om man säger: ingen kommer till fadern utom genom mig. Den som har sett mig har sett fadern. Och massa olika saker där det är helt avgörande vårt förhållande till Jesus. Vem tror han är? Och hon drar en massa slutsatser om hur odräglig han är och tar till då att han är, ja, han är värre än Persson. Och därför man kan, för hon säger nämligen att han manipulerar och han har såna här härskartekniker och annat sånt där. Ja, men visst kan man ju föra fram allt. Och då är jag tillbaka där jag började. Om utgångspunkten är att Jesus är bara en vanlig människa, ja, då kommer man till sådana här konstiga slutsatser som bland annat Lena Andersson då förde fram. Om man nu enligt min mening låter alla den stora mängd av vittnen som vet någonting, som inte spekulerar, som var tvivlande och osäkra men som inte kommer ifrån vad de har sett och hört och som berättar, om man låter deras vittnesbörd komma till tals, ja, då är risken stor att man kommer till tro.